Hej och välkomna till en podd från Länsförsäkringar som ska handla om det så kallade pensionsgapet, det vill säga skillnaden mellan män och kvinnors pensioner. Jag som pratar nu, jag heter Mats Wester och jag har jobbat med pensionsfrågor på Länsförsäkringar i snart 20 år. Och med mig här i studion har jag också socialförsäkringsminister Anna Tenje. Välkommen Anja.
Tack så hemskt mycket.
Och Trifa Kire som är pensionsekonom på Länsförsäkringar. Välkommen du också Trifa.
Tack så mycket.
Vad är då problemet? Jo, det kommer ju regelbundet kan man säga. Det finns många rapporter och undersökningar från olika håll som visar ungefär samma sak. Kvinnor får lägre pension än män. Hur mycket kan det handla om, Trifa? Vad är det liksom? Är det stora skillnader eller små skillnader? Eller?
Ja, idag börjar ju ojämställdhet väldigt tidigt i livet och följer med ända till pensionen. Vi på Länsförsäkringar har räknat ut att när ett par är 27 år gamla så skiljer det 5 000 kronor i lön per månad. Och när man är 37 år så har den skillnaden ökat till 7 500 kronor i månaden. Och skillnaden får ju såklart konsekvenser på pensioner och som pensionär så ligger skillnaden kvar. För att idag får en kvinnlig pensionär 7 000 kronor mindre i pension jämfört med en manlig pensionär. Och det här då 7 000 på ett år, det är 85 000 kronor. Det är enormt mycket pengar. Och så ska det inte behöva vara år 2024 tycker jag.
Känner du igen bilden, Anna?
Ja, nej, men detta är ju en bild och en problembild som vi ofta diskuterar och som har att göra med kvinnors arbetskraftsdeltagande. För pensionen och det man de facto får ut i pensionskuverten, det är ju en återspegling över hur mycket man har arbetat. Så det är klart att har man ett lägre arbetskraftsdeltagande, man har mer deltid och man har varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid, så får ju det konsekvenser då i pensionskuverten. Lönekuverten under tiden man arbetar och pensionskuverten när man går i pension.
Så då kan man säga att en viktig del av problemet är att kvinnor hamnar i eller väljer låglöneyrken i större utsträckning. Men det är väl också så att kvinnor, även om man har samma jobb, så får kvinnor lägre lön av någon anledning.
Ja, och det är ju definitivt inte okej, såklart.
Ja, verkligen inte. Men jag säger så här, varför har vi ett pensiongap, tänker jag? Mm. Jo, men förutom inkomster och så, det finns ju två stora orsaker, tycker jag. Eftersom det finns två stora faser för kvinnor som leder till ett stort pensionsgap. Och båda har med normer och osynliga regler att göra, men även förväntningar om vad som är rätt och inte när det gäller en kvinna och mellan könen då. Då ska jag ta upp de här två fasen. Den första fasen börjar redan i väldigt ungt ålder. Det är skolåldern, tänker jag. För redan där så väljer vi vilken utbildning, vilket yrke vi ska välja då att jobba med. Och när vi tittar på de vanligaste yrkena som kvinnor väljer, det är oftast undersköterska, det är barnskötare, det är lärare, butikssäljare och så vidare. Och de här yrkena är ju traditionellt väldigt lågavlönade yrken, medan männen då väljer då oftast yrken inom privata sektorn och oftast har lite högre löner då. Så att det är första delen, utbildning. Redan där börjar det första fasen för en kvinna.
Vill du kommentera det, Anna, redan på en gång?
Nej, men jag tänker att det ligger säkert väldigt mycket i detta. Det finns ju oskrivna regler, det finns normer i vårt samhälle som gör att vi påverkas helt enkelt i våra val. Så jag menar, medvetna och kloka, väl underbyggda beslut, det är ju viktigt att man fattar från dag ett i stort sett, men framförallt under skolans gång. Och där har ju studie- och yrkesvägledare, men också skolan i stort, men även då givetvis också föräldrar, ett otroligt viktigt arbete att göra. Just att man ska kunna vägledas till vilka förutsättningar finns det för arbete framöver, var finns bristyrkena, var finns det störst möjlighet för mig att växa och utvecklas i arbetet och så vidare. Så här behöver vi jobba givetvis på bred front. Men studie- och yrkesvägledarna i skolan har ju en otroligt viktig roll just i den här vägledningen. Men också samhället i stort är det viktigt att ha den här diskussionen.
Mm. Men är det inte lite konstigt då att många av de här låglöneyrkena är ju samtidigt bristyrken? Så det är ju någonting som inte funkar, för att är det brist på något så brukar ju man kunna få lite mer betalt i ett sånt jobb, eller?
Nej, men just nu, vi blir ju, alltså demografin talar ju inte riktigt för fler i arbete om man säger, utan där är det ju nu allt färre som ska försörja allt fler. Så det spelar nästan ingen roll vilken bransch jag besöker eller vilket studiebesök jag än gör, så vittnar man ju just om kompetensbristen och att det finns en brist på arbetskraft just nu. Så det är ju generellt sett egentligen över alla yrken, om man så talar om busschaufför eller undersköterska eller för den delen inom andra yrken också. Mm. Alldeles oavsett om de är kvinnodominerade eller mansdominerade. Men det är klart att här har vi ändå liksom ett viktigt arbete att göra, så att man gör medvetna och kloka val. Men att arbeta som undersköterska, det är ju ett fantastiskt viktigt arbete. Och där tycker jag det är viktigt då att man jobbar med att kunna göra karriär inom yrket. Vidareutbilda sig, bygga på sin utbildning, kunna då läsa specialistutbildning, vilket man nu kan då med äldreomsorgslyftet exempelvis. Kunna stiga i graderna, bli teamledare och så småningom alltså göra en resa här vid för att bygga upp inte bara lönen utan också då kompetensen att växa i sitt yrke. Mm. Så möjligheten till att liksom kunna utvecklas i det yrket man än väljer är ju oerhört viktigt, att kunna göra karriär och få högre lön och därmed också då högre pension.
Mm. Ja, men jag håller med Anna, guldklockans tid är förbi där man stannade kvar hos samma arbetsgivare hela livet. Då nu förväntas vi leva väldigt, väldigt länge, och bara för att man utbildade sig till någonting betyder inte att man ska ha samma yrke hela livet. Man ska ha möjlighet till omskolning, välja andra karriärsval för att orka jobba så här länge. Så helt rätt, men jag tänkte på den andra fasen.
Ja, precis. Jag tänkte också på det.
Första fasen är ju utbildning, där det är jätteviktigt. Den andra fasen då, det är när man bildar familj. Där mammarollen påverkar lönen, karriärsmöjligheter och pensioner. För om du som kvinna då redan i ungt ålder har valt ett yrke eller har ett yrke som har låg lön, det ger ju lite andra liksom förutsättningar i familjelivet. Det betyder då när du blir mamma, det här mammafällan kallar det för, så blir det ju oftast att kvinnan som har lägre lön i familjen behöver ta lite större ansvar när det gäller hushållsarbete och barn och så vidare. Där åker man på nitlott igen, för att när man sitter och diskuterar då i familjen vem som ska ta föräldraledighet, vabbdagar, deltidsarbete för mäkta med, så blir ju självklart och givet att det blir den kvinnan då, för att hon har lägre inkomst. Jag tänker på årets ekonomipristagare Claudia Goldin. Hon forskade ju jättemycket kring liksom hur de här skillnaderna uppstår, och hon menar på att skillnaderna främst uppstår hos ett heterosexuellt par, det är när man får sitt första barn. Om vi tittar på lite statistik då, vi har gjort en hel del undersökningar, då visar det sig att 53% av föräldrar mellan 20 och 39 år, att de säger då att det finns fördomar mot den mamman som vill gå tillbaka till jobbet lite tidigare än vad man anser är tillräckligt. Och sen så 61% av mammorna svarade dessutom att det finns fördomar mot den som inte stannar hemma tillräckligt länge. Så det finns ju liksom fördomar, det finns normer. Sen påverkar ju självklart lönen också. Att den som har lägre lön blir ju att den behöver stanna hemma. Och det här liksom syns ganska tydligt också i statistiken. 70% av föräldrapenningen går till mammor. 61% av vabbdagarna är det mammorna som tar. 25 timmar extra hushållsarbete, det är kvinnorna som gör i månaden. Fler kvinnor väljer att gå ner i deltidsarbete under småbarnsåren och så vidare. Så att det händer väldigt mycket under mammafällan.
Vill du kommentera, Anna?
Ja, men rent generellt så är det här stämmer ju. Mm. Och rent generellt kan man väl säga att det vore betydligt mycket bättre om man respekterade de valen som görs och inte fäller omdömen, vare sig om man väljer att stanna hemma längre eller kortare tid. Och det är väl just det som är det viktiga också att ha med sig, att det finns ju familjer som har gjort väldigt kloka och medvetna val och vet precis vad man har gjort. För just i vår familj så passar de här valen alldeles utomordentligt bra. Och det viktiga är ju då att man har just konsekvenstänket med sig, att väljer man att göra på det här viset så kommer det innebära att antingen då kvinnan eller i vissa fall då männen kommer få en lägre pension, och att man då har beredskap för det och kanske då lägger till ett utökat sparande eller för den delen ändå bara är medvetna om det. Och då är det väl viktigt att vi från övriga från samhället, att vi ändå väljer att respektera just det valet och det beslutet man har fattat, och så är det också utformat. Men det är ju när man inte gör och inte har fått bort informationen eller inte riktigt kan överblicka konsekvenserna som jag blir bekymrad. För det är där jag känner att vi har ett ansvar både från statens sida och jag som minister, men också Länsförsäkringar som i, och branschorganisationerna, att just informera medborgarna om vilka konsekvenser som detta ger. Man har sina egna fria val och väljer att stanna hemma längre eller kortare tid, och då ska man inte fälla omdömen överhuvudtaget. Men att ändå då få vissa konsekvenser som man själv då får tackla och hantera. Men kanske också då när det belyses på ett bättre sätt också välja att göra annorlunda.
Mm. När du säger det här med att man ska liksom kompensera i familjen för den som då tar ett större ansvar, menar du då att den som inte tar så mycket ansvar ska spara åt den som tar ansvar? Är det i praktiken du menar?
Som sagt, jag gör mig inte in i den diskussionen hur man väljer att göra, men det är klart att om man då riskerar att få en lägre pension på grund av att man har tagit större ansvar för barn och varit hemma under en längre tid, då är det väl också rimligt att man ser över rättvisan i det. Det jag känner stor oro för, det är ju att kvinnors självständighet och frihet när man sedan går vidare i livet och man kanske känner när barnen har flyttat hemifrån att man inte riktigt kanske håller ihop lika starkt och man funderar på att kanske skilja sig och gå skilda vägar. Och då hamnar kvinnor ibland i en sådan situation att man har alltså inte råd att göra det. Och det är klart att det är trist och tråkigt, man har fått sitt första barn, man ska planera sin tid tillsammans, och det är klart att det är svårt att fatta de besluten där och då, att om vi skulle skilja oss om 20 år, då behöver vi se till att det ändå är rättvist fördelat oss emellan. Men det är ju just den diskussionen och de mogna besluten man måste fatta.
Och det är lättare att ta den här diskussionen innan man är osam som ska skilja sig.
Ja, det är
20 år innan är en bra tidpunkt kanske.
Nu när vi har inflation i Sverige, det har ju påverkat många människors ekonomi ganska mycket. Men en positiv sak har kommit ur den här grejen, det är att människor pratar mer pengar med varandra allmänt. Familjer sätter sig ner vid middagsbordet och diskuterar pengar, och det tycker jag är helt fantastiskt. Och då är det ju bra att sitta och diskutera de här sakerna med varandra, att okej, fine, jag tar ett större ansvar, men då vill jag gärna bli kompenserad i form av ett sparande som görs som enskilt egendom. Mm. Eller finns det inte pengar här och nu, för många har det tufft just nu, ja men varför inte överföra sin premiepension till sin make eller maka, för att som en fin gest. Det är inte mycket pengar det handlar om, men åtminstone en respektfull gest mot sin partner. Så det finns sätt faktiskt, Mats, att
absolut
kompensera
varandra.
Det
tvekar jag inte om. Jag tänker mig utifrån lite praktiska tips. Mm. Men vi har pratat väldigt mycket om kvinnor och mäns löner och fördomar och normer och så. Och vi skulle ju prata om pensioner, även om det där hänger ihop. Så
allt hänger ihop.
Sammanhanget är väl, liksom sambandet är ju att pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, det vill säga det man tjänar under livet. Det är det som utgör grunden för pensionen. Tjänar man mycket får man högre pension, tjänar man lite får man lägre pension. Eller hur? Så är det, va?
Yes. Nej, men så är det. Och när vi ändå är inne på detta, jag tycker ändå att det är oerhört viktigt att man kanske då sitter ner vid köksbordet nu och diskuterar just, ska jag gå upp då från jag jobbar deltid idag, ska jag jobba lite mer eller lite högre deltid istället, gå från 50 till 75 eller för den delen, vilket jag då ser som väldigt positivt om man kan gå upp ännu lite till. Det får ju enorma konsekvenser, inte bara då i lönekuvertet utan också då i pensionskuvertet. Och att man lägger till den här sista analysen är ju så viktig just för kvinnor och frihet och självständighet. Just att man liksom får inte bara mer pengar här och nu och hjälper till med liksom familjens trånga liksom plånbok just nu under de här tuffa ekonomiska tiderna, utan långsiktigt framåt om 20-30 år så kommer detta få väldigt positiva effekter för mig som kvinna. Mm. Och det är väl där jag önskar att man kunde lägga på en del av analysen och konsekvenstänket i hög utsträckning, och att vi i samhället tar ett större ansvar och just diskuterar de här frågorna än mer.
Ja, men precis. Och som politiker då, göra det enkelt för människor att ta rätt beslut, tänker jag. Den är ju ganska viktig. Och då finns det ju sätt att göra det på. Det första då, tre liksom lågt hängande frukt, tänker jag, som man skulle liksom ta tag i här och nu utan att det blir väldigt mycket, för att hjälpa människor välja rätt beslut redan innan det är för sent. För visst, höja pensioner, det vill jag att man gör. Det finns många fattigpensionärer idag, speciellt kvinnor, där de har hamnat i hos Kronofogden och så vidare. Det, vi har väldigt många fattigpensionärer. Men det är ett sätt att göra det på, men vi måste lösa problemet innan. Och jag tänker ju på att få skolan att prata mer ekonomi och val av utbildning, att det är superviktigt. Jag tänker på arbetsgivarens ansvar att upplysa mammor till exempel när de går ner i deltidsarbete eller vabbar väldigt mycket, visa dem vad konsekvenserna blir. Att det inte bara lönen man går miste om, utan sparutrymmet krymper, A-kassan påverkas, sjukpenningsnivån påverkas, pension påverkas, en massa saker påverkas av att gå ner i arbetstid. Men så tänker jag även ett incitament till privat pensionssparande vore också ganska bra, för att många kvinnor sparade då till pension, tänker jag, och utnyttjade den här avdragsmöjligheten. Och den finns inte kvar, och när pengar inte låst så är det lätt att komma åt pengarna när livet blir lite tuffare.
Känner du
så
igen den bilden, du? Anna?
Jag känner igen den här förfrågan just från pensionsbolag och så vidare. Ja. Vi har ju fört fram ISK-sparande nu med 300 000, och det är ju en del i det. Sen vet jag att det är inte låst på samma vis, vilket då ger större frihet för den som sparar, men kanske då utifrån den här aspekten som vi diskuterar nu, så är det inte pengar som man kan använda sedan, utan pengar man kan använda under hela livet istället. Men jag tycker att alla de här tre aspekterna är ju väldigt viktiga. Jag menar, skolan har ett väldigt stort viktigt ansvar, och vi behöver prata mer privatekonomi. Och precis som ni var inne på, den här diskussionen nu och den tuffa ekonomin har ju lett till att vi får upp det här på ytan på ett helt annat sätt, för att vi är tvungna till att diskutera det. Så nu gäller det väl att vi liksom tar tillfället i akt att fortsätta också hålla i den här diskussionen, för att kanske faktiskt snabbare nå fram med en beteendeförändring. Alldeles oavsett om det handlar om val av yrke eller karriärmöjligheter, eller om det är liksom vilka kloka aktiva val man ska göra inom föräldraledighet och så vidare. Jag tycker ju att det ligger helt rätt i tiden dessutom att arbetsgivare tar ett större ansvar, för det ligger ju i mångas intresse nu att kunna bibehålla och behålla sin personal längre. Om man är seniora medarbetare, att behålla dem längre kvar på arbetsmarknaden för att få ha kvar de fantastiska erfarenheter och den stora kompetensen de ofta besitter. Men framförallt också att det är ju enorm skillnad om en kvinna går ner i tjänst till 50%. Då ska man helt plötsligt hitta en till person som ska täcka upp där vi. Och det är klart att kan man få fler att jobba mer, då får ju det helt andra konsekvenser i vårt samhälle när det gäller kompetensförsörjningen och kompetensbristen som vi har. Och dessutom då påverkar det individens ekonomi på ett sådant positivt sätt. Mer pengar i plånboken här och nu, men framförallt också då mer pengar i plånboken när det gäller pensionerna. Och då skulle vi också successivt kunna börja sluta pensionsgapet betydligt mycket fortare också. För det här handlar ju om kvinnors arbetskraftsdeltagande. Och jobba kvinnor mer och gå från deltid till heltid, eller för den delen stanna kvar länge på arbetsmarknaden. För barnaåren blir man ju helt eller delvis kompenserad. Mm. Så det är ju inte egentligen den delen som är den stora problematiken. Nej. När det gäller pensionen. Utan den stora problematiken är ju att man sedan fortsätter att jobba deltid. Eller är borta flera år från arbetsmarknaden helt och hållet.
Och tappar lite karriärstegen.
Ja, definitivt skulle jag säga. Och det tappar ju samhället i stort på. Vi behöver ju fler kvinnor i alla möjliga positioner. Och det är klart att jobbar man bara deltid så är det svårt att ta på sig ett chefskap. Så här förlorar ju samhället i stort väldigt mycket genom att man går miste om många stora förmågor.
Vi vill inte ge alla mammor dåligt samvete där ute som lyssnar. Absolut. På det här, som väljer att ta ut föräldraledighet under längre tid, för självklart ska man få vara med sitt barn så länge man vill.
Absolut.
Men uträkningar visar då att kvinnor som tar mer än 80% av föräldrapenningdagarna, det krävs ungefär 5 år för dem att komma tillbaka till samma lönenivå som de hade innan de gick på föräldraledighet. Så att det gör stor skillnad.
Ja, och det har väl med många olika saker att göra. Alltså jag tänker att där kan man väl jobba på bred front. Väldigt viktigt att synliggöra den typen av siffror såklart. Men det är klart att är man borta en längre tid från sitt arbete, så blir det svårt att inta en position där man hävdar sig själv. Men framförallt så tänker jag att det är också slentrianmässigt att man kanske då inte som arbetsgivare följer med på samma vis vederbörande utvecklingen när det gäller löneutvecklingen. Mm.
Vi pratar mycket om saker som inte ligger riktigt i pensionssystemet, utan som påverkar pensionerna. Mm. Och det är inte så konstigt att vi gör det. Men det finns ju, och så säger vi att pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen.
Mm.
Men sen finns det ju vissa delar i pensionssystemet som inte bygger på livsinkomstprincipen, som just är tänkt för att kanske kompensera för kvinnor. Du har sagt barnår några gånger, och det är att man under 4 år får en liten extra inbetalning i pensionssystemet som inte motsvarar någon inkomst man har. Så att systemet har ju på något vis tagit lite höjd för det. Så, och kan man öka det här på något vis? Kan man liksom inom pensionssystemets ram ha några riktade åtgärder för att snabbare komma till rätta med pensionsgapet?
Det är klart att det finns massor med att göra. Man kan ju subventionera, man kan ju ha olika typer av skattelättnader, och man kan ju lägga in bidrag och så vidare och bygga på de delarna. Men hela systemet bygger ju på att det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att ha arbetat. Undergräver man de principerna, då undergräver man ju hela legitimiteten för hela systemet som sådant, och då kommer ju vårt system att kollapsa. Så lösningen är ju inte, enligt mitt sätt att se det, att man ska fixa och trixa och skruva och lägga till bidrag och subventionera, utan det bygger alltså på arbete, och då är det viktigt att kvinnors arbetskraftsdeltagande ökar snarare än att man liksom lägger till och försöker fixa på slutändan.
Det är inte i pensionssystemet egentligen, utan det är andra, det är som påverkar pensionerna. Nej, men, som vi ska försöka.
Nej, men alltså legitimiteten för principerna är ju otroligt viktiga, att de bibehålls och att de upprätthålls. I dagsläget nu, vi pratar ju ofta då också inte bara om pensionsgapet, utan dessutom då om respektavståndet. Det vill säga gapet i systemet mellan den som har arbetat och den som inte har arbetat. Och då har vi då garantipensionen som täcker upp. Och i dagsläget så är ju det här respektavståndet mångt och mycket utraderat inom stora yrkesgrupper. Mm. Det vill säga, har du slitit och jobbat och kämpat ett helt yrkesliv, exempelvis då som undersköterska eller förskollärare, så gör det idag ingen skillnad mot en person som inte har, som då har full garantipension. Man höjde garantipensionen med 8,6% då förra året och 9,14% i år, medan då den allmänna inkomstpensionen skrevs upp med 3% förra året och 1% i år. Och det är klart att detta är ju inte alls bra, i bemärkelsen då att legitimiteten för systemet riskerar att undergrävas. Så här behöver respektavståndet upprätthållas och bli större, så att det verkligen gör skillnad på den som har arbetat och den som inte har arbetat. Och för kvinnors del då, för att få upp sin pension, så handlar det helt enkelt om att man behöver arbeta mer och gå från deltid till heltid, och också då orka, vilja, kunna stanna kvar länge på arbetsmarknaden. Och där behöver vi jobba jättemycket som arbetsgivare när det gäller arbetsmiljön, för att man ska kunna göra det. Men också, precis som vi var inne på tidigare, kunna byta bana, kunna byta spår, kunna göra karriär inom yrket såklart, och växla upp och så vidare. Men framförallt också att skifta bana blir väldigt viktigt, och inte minst för kvinnor.
Hur tänker ni kring det här respektavståndet, det vill säga att det ska alltid lönas att arbeta? Om man nu har höjt garantipensionerna ganska kraftigt under några år,
vilket man gör då i takt med att inflationen då är så hög, så ska ju sägas också,
så kommer man väl inte att återskapa respektavståndet genom att sänka garantipensionerna, utan det blir väl på något vis genom att höja. Eller? Hur tänker du?
Nej, men alltså att stärka pensionerna och göra det mer lönsamt att arbeta och arbeta, det kan man göra på flera olika sätt. Man kan ju givetvis också då sänka skatten på pensionerna, det har vi gjort, men också då sänka skatten på ett sådant sätt så att det träffar mer, är mer träffsäkert för de som har arbetat. Det skulle man kunna tänka sig att göra. Men framförallt så är det ju viktigt vad vi nu tittar på i pensionsgruppen. Det är ju andra delar där vi nu då går fram och ska analysera, som vi då har kommit överens om sedan 2017 om oss överens. Titta dels och analysera avgiften, men också då titta på gasen för att se hur det då skulle kunna utformas möjligen för att stärka pensionerna.
Och med gasen, men tänker du på att när det går bra för pensionssystemet så ska man kunna trycka upp pensionerna lite? Man kan ju bromsa.
Ja, precis. Det finns ju ett upparbetat överskott idag på, jag tror det är 1300 drygt miljarder i pensionssystemet. Så det finns ju en broms när det då går dåligt, men det finns ju alltså inte en gas när det går bra. Men det är klart, det här är komplicerade frågor. Det är väldigt svårt och det har stor påverkan på det finansiella systemet i övrigt. Så det här är ju saker och ting som vi behöver utreda och titta på. Men generellt sett så är det ju givetvis så att vi behöver jobba med att utöka och återupprätta respektavståndet, att det ska vara mer lönsamt att arbeta än att inte ha gjort det.
Ja, får jag bara kommentera? Absolut. Jag tänker så här, livsinkomstprincipen, den gynnar faktiskt män som har högre löner, som jobbar inom sektorer där de har möjlighet att jobba högre upp i åldrarna. De har ju högre inkomster sett över hela livet, och missgynnar kvinnor för de tjänar mindre. Tänker även att livsinkomstprincipen har vid det här laget frångått från att det har det är inte livsinkomstprincip längre, utan det är ju gått ifrån en sån här olika lapptäcka av olika bidrag. Jag menar, det handlar om garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg, äldreförsörjningsstöd, och allt det här har ju utformats vid olika tidpunkter. Det är lapptäcka av olika bidrag, tänker jag. Och komplexiteten gör att vissa förmåner aldrig når rätt personer. Och jag tänker på till exempel bostadstilläggen, som många kvinnor som tjänar mycket, mycket lägre pensioner, de skulle behöva få de här bostadstillägget, men att de aldrig söker, för de vet inte ens om att det finns. Där tänker jag att vi behöver kanske lyssna lite på Pensionsmyndigheten, som har ett förslag på hur man skulle kunna ta bort alla de här bidragen och börja liksom på ruta noll igen, för att gå bort från det här. För de som behöver söka, söker aldrig de här bidragen, medan många rika, som egentligen rika är allt annat förutom när det gäller den allmänna pensionen, får de här bidragen. Fram till dess då, att vi kanske behöver se över det här pensionen. Hur kan vi komma i bukt med det här problemet, tänker jag? Vad kan vi göra, Anna?
Det var många frågor. Jag ska försöka bena ut det lite. Jag kan bara konstatera att har man rätt till ett bidrag, så är det klart att det åligger Pensionsmyndigheten att försöka nå ut med att helt enkelt liksom att rätt personer får ta del av de här möjligheterna och förmånerna som ändå finns. Det tror jag är väldigt viktigt. Jag är medveten om att Pensionsmyndigheten jobbar väldigt aktivt med detta, men att det också har belysts i flera olika rapporter, man också möjligheter, eller man tittar nu över på hur man skulle kunna tydliggöra detta för de grupperna som verkligen behöver och har rätt till de här stöden dessutom. Men jag skulle ändå vilja säga så här, nej, men livsinkomstprincipen, det alltså bygger på att arbete ska löna sig, och pensionen är alltså en avspegling av hur sitt arbetsliv har sett ut. Så jag menar, jag tycker att det är lite missvisande. Det finns ju ändå liksom ganska mycket tak i systemet när det gäller pensionssystemet också, när det gäller allmänna inkomstpensionen. Så det är ju inte så att man i all oändlighet, hur mycket man än tjänar mer och mer och mer pengar i den allmänna inkomstpensionen. Utan det finns ju både golv och tak egentligen, som vi talar om. Men alltså, livsinkomstprincipen, det gynnar arbete, och det bygger på att det ska löna sig mer att arbeta, och att man i takt med att man arbetar mer också får mer pension. Så alldeles oavsett vilken lön man har, vi ska ha rättvisa löner, och vi ska definitivt inte ha någon diskriminering mellan könen, det tror jag vi kan vara helt överens om. Men alldeles oavsett vilken lön man än ligger på, så är det ju ändå så att livsinkomstprincipen gynnar då den som jobbar mer, eftersom pensionen är en avspegling av den arbetskraftsdeltagande man haft under sitt arbetsliv. Så jag skulle nog inte vilja säga att det gynnar den ena eller den andra mer, utan det handlar ju helt enkelt om hur mycket du arbetar, och hela systemet bygger på att man alltså ska få tillbaka det, eller ha en avspegling av det man faktiskt har satt in och arbetat under sitt arbetsliv.
Avslutningsvis då tänkte jag bara, för jag har en ny pensionsarbetsgrupp som den har blivit större, pensionsgruppen.
Ja, precis.
Ja, alla är med.
Alla ska med.
Ja, ja.
Nej, men det är ju helt unikt det här. Jag är ju fantastiskt stolt över detta.
Mm. Så, det förstår jag. Det ska styrka. Det vara. Grymt jobbat.
Nej, men att vi har fått 8 partier som skriver under på de grundläggande principerna som då ändå pensionssystemet vilar på, och är villiga att axla ett stort ansvar nu i den här mycket komplicerade frågan som kräver en långsiktighet och en hållbarhet, och definitivt inte ett hattande. Och att det ska bero på liksom vem som ska väljas till statsminister eller bilda regering, och så slänger man in någonting. För då blir det här lapptäcket som du var inne på. Och det är ju djupt skadligt, både för legitimiteten men också för långsiktigheten och hållbarheten i systemet.
Trifa, vad tycker du är pensionsgruppens absolut viktigaste fråga 2024?
Anna nämnde ju att de ska se över gasen, och det betyder att pensionerna behöver då höjas på något sätt. Annars hade man inte gått med en massa olika bidrag under de här åren. Den behöver ju höjas såklart, och hur den ska höjas, om det är via avgiften från 17,21 till 18,5 eller om det ska vara via gasen, det är en sak för pensionsgruppen att komma överens om. Men där är vi överens om att den behöver höjas. Men jag tänker så här, en annan sak som jag tycker är ganska viktigt, det är att anpassa faktiskt pensionssystemet till dagens familjebildning, där många lever i sambopar. Det borde faktiskt bli möjligt för sambopar att få överföra premiepensionen till varandra. Jag skulle vilja ta bort den här överföringsavgiften på 6%. Det straffar den familjen med dem. Och sen så vill jag jättegärna införa införa ett frivilligt efterlevande skydd på inkomstpensionen.
Nu sår jag en sak, men det var tre saker. Är de där tre sakerna liksom på bordet hos pensionsgruppen?
Det är många frågor som ligger på bordet, kan jag säga. Många olika förslag. Och jag stänger egentligen inte dörren för någonting, utan är villig att vrida och vända och diskutera för- och nackdelar med olika saker. Sen är det ofta så att vissa saker kostar pengar. Vissa saker är komplicerade att genomföra och får stor påverkan på olika sätt. Men det är klart att vi ska hänga med i vår samtid och liksom ha system som är utformade efter hur familjebildning se ut eller hur man väljer att leva sitt liv. Det tror jag är väldigt viktigt. Det ser vi ju nu när vi moderniserar föräldraförsäkringen och ser till att man kan plocka ut fler dubbeldagar men också överlåta föräldradagar till någon annan än just bara ens partner eller mamman eller pappan till barnet. Så jag tycker att det ligger definitivt i tiden att man moderniserar ett system hela tiden så att det är anpassat faktiskt till dem det är till för, det vill säga våra medborgare.
Mm. Tack. Ja, jag måste säga så att själv tolkar jag i alla fall ditt svar som att det kanske blir lite högre pensioner här, inte så långt bort. Men att lösa pensionsgapet, det kanske tar lite längre tid.
Jag tänker att vi har väldigt många stänger på vår lyra just nu och vi kommer definitivt inte sitta sysslolösa i pensionsgruppen. Men det är komplicerade frågor som man behöver liksom ha stor respekt för. Just därför är det så bra att 8 partier nu är med och tar ansvar och kanske kan liksom hålla sig borta från kortsiktiga populistiska liksom utspel bara för att vinna väljarna för stunden för att sedan kanske inte kunna genomföra saker och ting. Eller för den delen att undergräva legitimiteten för det systemet man under så lång tid i Sverige har byggt upp. Så jag tänker så här, jag är känd för att hålla det jag lovar, men jag lovar definitivt inte allt i alla.
Nej, det är bra. Ja, tack så mycket. Tack Anna, tack Trifa, tack. Och tack alla som har lyssnat. Mm. Tack. Tack så mycket.
Ja, stort tack.